Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Silvia Ingesotter Åkermark och är brottmålsadvokat.
Idag så tänkte vi prata lite om ekonomisk brottslighet och även bemötandet som vi får i domstolarna. Men nu, vi tänkte kort ta upp den här väldigt uppmärksammade Allra-domen som kom här förra veckan och som ändå har blivit väldigt, väldigt uppmärksamma. Vad har du någonting att säga om den? Alltså det, ekonomisk brottslighet är ju inte ditt expertområde, Silvia, men det här
är det inte.
Det är mer av mitt.
Nej, jag tycker det är ganska spännande. Jag har ju jobbat så här var det. Jag tycker det är jätteintressant för att när jag var åklagare så vet jag flera kompisar bland annat som hade jobbat på HQ och andra så här, och det fanns ju flera större mål då, bland annat det här kallades det Sevian-målet. Mm. Ja, det fanns ju massa mål som blev ogillade och folk var väldigt skeptiska till HQ
och Nordea-mannen.
Just allt det där. Och då vet jag, och de bara, men gud, vad är det för människor? Det är jätte, de har ingen kompetens där på EBM och sådär. Och då försvarar de ändå ganska mycket. Så här, men vadå? Nej, men det är klart, många är ju väldigt duktiga. Alltså verkligen, och nu vill inte jag säga att det här kan ju ändras i hårten till exempel allra. Men diskussionen är väldigt viktig för att det går ju, det är väldigt svårt i ekomål när det finns motpart som har en helt kanske en ekonomi än vad de här myndigheterna har. Och personer som är såklart väldigt duktiga på det de gör och väldigt smarta. Men jag var ju med och skrev en artikel, det var ett artikel också ju. Jag skrev inte den, men jag skrev under den. Mm. Som kom ut, som många då åklagare var kritiska mot. Som, det var en töntig rubrik som åklagare löper amok. Men den var ju främst riktad just mot ekobrottsåklagare. Mm. För vad som är intressant, framförallt också Allra, är att man går ut väldigt offensivt och aggressivt i media tidigt.
På tidigt stadie.
Väldigt tidigt. Och det är
innan
det här som
är klar.
Ja. Och du har ju en intressant poäng där som du hade hört någon klok människa också ta upp.
Jo, men det var ju just när det gäller Allra så har ju det här varit uppmärksammat under flera år. Och man har gått väldigt hårt, alltså medierna har gått väldigt hårt åt de här Allra-grundarna. Och också rotat mycket i deras privatliv och hängt ut dem väldigt hårt i media. Och mycket har ju liksom, vad ska man säga, fokuset har varit att de här pengarna har man liksom tagit från de här pensionsspararna, att liksom man har byggt upp det här som att det är väldigt fult och ja, de här stackars spararna.
Förslaget.
Och då var det en advokat som är väldigt duktig, han heter Olle Kullinger, som är expert då på ekobrott, och han hade då kommenterat den här domen och sagt att felet som ofta åklagarna på Ekobrottsmyndigheten gör, det är ju att de kanske tar då ett väldigt uppmärksammat fall som har fått mycket uppmärksamhet i media, och sen så anser man då, eller man får uppfattningen att det är något fel som har begåtts, men man vet inte exakt vilket fel som har begåtts när man börjar den här förundersökningen, utan man letar efter felet. Och då menar han på, istället borde man ju direkt först hitta felet och föra bevisning för att det här felet då är grunden för att det här då är brott. Och det är ju precis som med HQ också. Mm. Så att det är klart att de här målen är väldigt svåra, de är komplicerade. Alltså ekobrott är ju brott då som till exempel skattebrott eller bokföringsbrott, eller i det här fallet, i allra var det då trolöshet mot huvudman och mutbrott. Och det här är ju typ av brott, det är ju inte fråga om misshandel eller våldtäkt som man ändå kan relatera till, utan det är ganska komplicerat, och det kan vara fråga om väldigt komplicerade strukturella produkter. I det här allra målet var det någonting som kallades varanter, och det här är ju inte någonting som gemene man vet särskilt mycket om, utan det är ju personer som jobbar i det finansiella systemet som har koll på det här. Och det är ju också det som du är inne på, att motparten då, eller den tilltalade, har ju ofta väldigt mycket kunskap, för personen kanske jobbar med det här då professionellt, som i Allra till exempel, jämfört med en ekobrottsåklagare som inte jobbar med det här. Men då måste ju åklagaren från EBM måste ju ta in alltså sakkunniga som går igenom det här och analyserar det här innan man väcker åtal. Men det som är intressant i Allra domen som jag har läst nu, det är att domstolen då går väldigt hårt åt, alltså i domskälen skrivet då, åt åklagarna och även mot Pensionsmyndigheten, och framförallt då gällande deras processföring. Och det här är ganska intressant, för det brukar man inte göra. Och då menar man att åklagarna har varit väldigt oprecisa i när det gäller gärningsbeskrivningen, och det är ju den man utgår ifrån när man prövar ett åtal, och det är ju den som är grunden för själva prövningen, tingsrättens prövning. Och då visar det sig att under den här rättegången så har då åklagarna och även Pensionsmyndigheten, som förde då en skadeståndstalan på 170 miljoner, de har då justerat den här gärningsbeskrivningen löpande fram till nästan slutet på rättegången. Och då menar domstolen, de skriver det här rakt ut, att det här, de ifrågasätter om de tilltalade ens har fått rätt till en rättvis rättegång med hänsyn till hur den här processföringen har skötts. Men det är ju inte därför de blir frikända.
Nej.
Utan det är ju en annan fråga. Men det är ju väldigt mycket kritik mot åklagarna i den här domen.
Och det är superintressant, för att det är också väldigt svårt då för domstolen som man ska till exempel pröva vid omhäktningen, om de blir häktade. För att veta om det hela tiden ändras, så är inte säkert att de får reda på det. Och då egentligen, eftersom om det kommer in nya domare, och då ska de ju kanske inte heller, det blir ju inte en ny prövning på det sättet varje gång, utan man säger bara, är det fortfarande sannolika skäl, men då kan det kanske till exempel nästan bli en ny gärning till exempel. Och det är ju en väldigt viktig fråga, för att de domarna som vi pratar om ska kunna allt, men en domare som tar en häktning kanske inte kan någonting, utan förlitar sig då på att den tidigare domaren gjorde en korrekt bedömning.
Och det är ju ofta problem.
Ja, och också lite väldigt i händerna på åklagaren. För man tror ju att åklagaren också då såklart inte skulle begära om häktning, om inte till exempel har stärkt som man kan visa. Så att jag förstår. Och att det håller på under så lång tid också.
Ja, och det kan man ju säga. Allra, det de prövade i den här Allra rättegången, det var så finansiella transaktioner och investeringar som gjordes då 2012. Alltså det är 8 år sedan. Så att det har ju också betydelse. De personerna som hörs då beträffande de här händelserna, alltså de minns ju inte exakt hur det gick till då. Men det man kan säga, för nu har jag pratat också, vi känner ju de här försvararna personligen. Och jag pratade med en som då företräder Alexander Ernstberger, som var väldigt, väldigt glad över den här utgången. Men han var ganska säker på att det skulle bli så här. Men försvaret var ju väldigt inriktade på också att de här investeringarna som då åklagaren menar har varit till skada då för pensionsspararna, det var väldigt viktigt för försvaret att visa att de här investeringarna hade lett till en vinstaffär för pensionsspararna, och det lyckades de ju göra. Och sen också att den här provisionen då som var den stora frågan, att den var marknadsmässig, och då hade försvaret också åberopat egna sakkunniga. Och det kan man ju säga att en av de här sakkunniga, det var alltså en, jag tror han krävde 13 miljoner för det här yttrandet då. Har du så hört om det?
Ja,
och det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Okej, ofta är ju de här sakkunniga då som man begär, de är ju väldigt dyra, och då krävs det ju att personen i fråga har råd att stå för de här pengarna. För det är ju, och nu i det här fallet fick ju staten, alltså det är skattebetalarna som får betala den här ersättningen då, om de anser, alltså om domstolen anser att det har varit rimligt att åberopa den här bevisningen, och det ansåg de ju. Men det var ju väldigt speciellt att det var så mycket. Och sen kan man ju också säga att någonting jag reagerade på var att vissa politiker gick ut hårt åt den här domen. Jag vet inte om du såg det. Civilministern gick ut och sa att det här var ju ett svek mot medborgarna. Han ville inte då kanske direkt då, man får ju inte egenskap av minister kritisera en enskild dom. Man får inte gå in i sak igen. Men han menade på att det här var ändå ett, på något sätt ett ett hårt slag för staten. Och det är klart, alltså, det är statens pengar som man använder för att driva de här processerna.
Men jag tror att man kommer kanske göra en översyn någonstans på just det här målet, för att nu ska väl det överklagas. Åklagaren gick ut till och med nästan direkt och sa det. Men för här visar också att åklagaren är väldigt, väldigt självständig i sin roll. Och det har ju varit, jag vet inte hur många åklagare inblandade, men framförallt var det två som var i rätten. Men att de, som sagt, det är ingen som går in och kontrollerar det som händer. Och domstolen ska väl göra det genom sina omhäktningar. Men är det så här om någon som skattebetalare? Var är felet? Eller, för åklagaren menar ju då att domaren inte, domstol är inte domaren utan också nämnden såklart, inte har prövat rätt fråga. Så de ville att det skulle prövas och sådär. Det här måste diskuteras. För frågan är också här, ska det mer kanske vara en skadeståndstalan bara? Att man får föra skadestånd, alltså pensionsmyndigheten, alltså istället för att det blir ett brottmål. Alltså det gäller även de här stora bedrägerierna som finns allt möjligt. Men vi kan inte bara låta det här vara så här vårt rättssystem, för det kostar väldigt mycket pengar. Och personer drabbas. För att bara för personer har pengar, det innebär inte det att de också kan drabbas. Pengar läker ju inte allting på något sätt. De har ju också familjer och barn och sånt där som kan påverkas väldigt, väldigt hårt. Alltså bli människoöden och hängas ut på det här sättet. Man kan göra i bra affärer som kanske anses vara omoraliska eller inte bra. Men är de brottsliga? Det är ju frågan. Så det ska bli spännande att följa. Men vi måste börja dra lärdom och framförallt EBM. För nu har det varit alldeles för många mål som inte har gått vägen på det sättet.
Men, och det är ju framförallt de här väldigt stora uppmärksammade målen som kostar väldigt mycket. För att det har ju de också sagt nu att alltså, många så här bokföringsbrott, skattebrott, där är ju uppenbart att det här är brottsligt. Alltså det vinner de ju framgång med. Men det är just de här, och den här höga svansföringen som en del åklagare har i media. Alltså det blir ett väldigt hårt slag om de förlorar.
Ja, men också att de tar ju väldigt mycket resurser från andra brott som kanske skulle vara väldigt viktiga att utreda. För det kommer ju väldigt mycket ekonomisk brottslighet, det här inte. Men det här blir såklart mycket prestige också. Det har vi sett andra fall, inte bara ekobrott. Men hur farligt det är när man styrs av sitt ego och sina prestige. Men nu är det klart, men jag vet ju inte. Vi får ju se.
Ja, det här är ju bara det tingsrätten. Ja. Men
vem som är sagt, där, den som inte hade kompetensen, domaren eller åklagaren.
Ja, men exakt. För det har de ju gått ut också med åklagaren från EBM då. Att det här kanske då att det är domstolen som inte har förstått vad det här handlar om. Nu kan jag ju säga att båda de här två domarna som dömde i det här målet är väldigt erfarna och duktiga. Så det återstår att se.
Men som sagt, intressant diskussion. Och även såklart, även om det är tre domare i hovrätten, att det blir domare som har någorlunda förståelse för,
ja, men precis,
för ekobrott.
Och nu var det ju två domare, alltså juridiska i tingsrätten, så blir det fyra juridiska i hovrätten. Eller det behöver det inte bli, men kanske.
Kan ju stå, ja, för framförallt när det är så omfattande mål, precis. För det beror ju på så många andra omständigheter. Ja, exakt. Det är det man får tänka på om man sitter för länge, att man kan bli sjuk, så att det inte det måste tas om. Det är ju en liten mardröm i ett ekomål, sådär omfattande.
Och det har ju hänt i andra mål, om man säger så.
Ja, för att jag tycker, jag har varit på föreläsning och så med andra mål. Jag var med HK också, man hörde att vad det föll på var ganska egentligen enkel fråga som jag vet försvaret hade tryckt på även under förundersökningen. Att man blir förvånad ibland att det inte är mer komplicerat än så. Det tycker jag är fascinerande. Och jag tycker, fast jag inte jobbar så mycket med det, att ekobrott är ändå väldigt intressant. Jag gillar ju så här lite mer ekvationer. Alltså jag gillar ju det här, liksom, man får verkligen tänka till. Och det är ju väldigt, väldigt intressant.
Ja, för det är ofta väldigt, väldigt, väldigt mycket material. Och då ska man ju hitta rättsfrågan. Man ska ju liksom direkt kunna identifiera den här frågan kommer domstolen att pröva. Och då vill man ju lägga all energi på den. Och det kanske är lite problem, för när det är så här omfattande, då blir det, men då ska man bolla den frågan och den och den och den istället för att verkligen, och det ser man ju på när domstolarna prövar de här ekomålen, att de går ju igenom då rekvisitet, är det styrkt? Alltså de är ju väldigt precisa.
Ja, exakt, det är strukturerat. Ja. Men jag tror du är ju väldigt duktig på ekomål, och det behövs också fler kvinnliga, för jag också blir så här, bara för alla pengar och skriva så här manliga försvarsadvokater, bara what the fuck. Jag förstår inte, för många kvinnor är väl också duktiga på det här med just struktur. Jag var, fast det var en manlig försvarsadvokat, Perry Samuelsson, som också är väldigt duktig just på ekobrott.
Han är ju med i Allra.
Ja, men han är ju så här, han är väldigt duktig på att han älskar så mycket material och han liksom hittar, och jag blir så här, det är bland det bästa. Det är lite som också vara åklagare, om du lägger pusslet. Det är fantastiskt att kunna materialet så bra, för då när du sitter på förhandlingen, då lägger du där, lägger du verkligen pusslet och hittar det. Just det, där. För att, var gick det fel någonstans också i utredningen? När hamnar man på fel spår och så där? Så att det är också väldigt intressant, men som sagt kostar ju också väldigt, väldigt mycket pengar, och ibland måste man, jag tror att vi i Sverige ganska bortskämda, vi som jobbar med det här. Vi bara låter processer hålla på och det kostar bara, inget riktigt ansvar. Men någonstans har ju de här målen börjat svälla så oerhört också. Så det är egentligen det skattebetalarna vill att vi lägger våra pengar på. Jag tror att det vi kommer nog följa det framöver. Mm. Men att ministrar lägger sig på det sättet, det är lite anmärkningsvärt.
Nej, men sen så tog finansmarknadsministern Per Bolund gick sen också ut efteråt. Han har ju jag jobbat med när jag var på finansdepartementet. Det är därför jag också är intresserad av just ekomål. För att jag har hållit på just med finansmarknads, alltså den typen av lagstiftning om insiderbrott. Och, ja. Men han gick ut sen och sa att han kan inte gå in eller kritisera domen så, eller, utan han var ju mer allmänt sådär, att man har ju föreslagit ändringar när det gäller då pensionssystemet, hur man då kan välja de här fonderna, för det är mycket det handlar om.
Mm. Ja, men precis, alltså ofta kan det handla mer om sådana saker, att var systemet fel från början och precis. Några kunnat utnyttja det då på ett kanske mindre bra sätt, men är det brottsligt?
Mm.
Det är ju det som är frågan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men här är ju också en intressant fråga nu, eftersom då både domare kritiserar åklagare och åklagare kritiserar domarna. Hur vi bemöter varandra, vi som jobbar med det här, och vi har ju haft alla de här rollerna. Och vi har pratat om det innan, hur vi... Jag som är van att bli lyssnad bäst till rätten blir lyssnad inte lika mycket till, men framförallt vid häktningar. Men jag skojar bara. Men det är ju en stor skillnad på vilken roll man har, men även så domare såklart. För att jag var ju på sånt möte nu på advokatsamfundet, och var det ju domare, åklagare, advokater, och det var även de då högsta hönsen, men det var ju hovrättspresidenten och riksåklagaren och våran generalsekreterare i samfundet med. Och det var väldigt bra samtal, men jag kom på sen att vi En sak som man lätt glömmer bort är, för det är oftast advokaterna som får, framförallt försvarsadvokaterna, som får skit för att de, och i Stockholm ska jag säga, för vi har en liten annan kultur här i Stockholm som jag tror att vi också normaliserar i, att vi är ganska vana med att det är ganska hårt och tufft på det sättet. Men advokater har ingen makt. Och det tror jag sällan, att inte alltid domare och åklagare tänker på. Advokater har ingen makt överhuvudtaget. Vi är liksom helt, är du försvarsadvokat under en förundersökning, du har en häktare, du känner att det här är fel, men man kan inte få fram det för det är fortfarande sannolika skäl och man liksom bara, okej, vi får vänta till huvudförhandlingen.
Förundersökningen är ju hemlig, alltså ja, man får inte ta del av den förrän den är klar.
Exakt, men då har du ju scenen på ett helt annat sätt. Och det blir ju att advokaten kanske tar ganska mycket plats.
För att man måste.
Precis, men då är det så här, men ska verkligen advokat göra det? Fast någonstans är det så här, när jag var åklagare kände jag att ja, men ibland förstod, alltså man får ju tillåta, men man ska inte tillåta en advokat kränka någon eller liksom, man ska inte gå på för mycket på en åklagare, men att det är lite olika, åklagaren har ju makten under hela förundersökningen och sitter det med väldigt mycket trumf, alltså även redan får börja förhandlingen, läsa upp gärningsbeskrivningen, sätter ramen för förhandlingen och liksom fick all bevisning. Och så sitter domarna som ska bestämma, som styr dessutom förhandlingen.
Som är ännu mer makt.
Ja, ja, exakt. Så att jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig. Man får inte glömma bort att någonstans, vad ska där, advokaten måste någonstans få möjlighet att visa lite mer utrymme. För det utrymme finns ingen annanstans.
Nej, och det är ju det som också till, det var ju därför jag bytte också. För det är ju där man egentligen, alltså, man kan säga man kan göra mest, men där kan man ju verkligen göra en skillnad. Om man är riktigt skicklig försvarsadvokat så har man ju verkligen möjlighet att påverka. Och det kunde man väl känna när man jobbade som domare, att de riktigt duktiga, noggranna, pålästa och smarta försvarsadvokaterna, det var ju de som kunde vinna framgång också. Och det har ju du också ofta sagt, att som åklagare vill man ju ha en duktig försvarsadvokat. Man tror ju inte att man vill det då, men det blir det ju rätt säkert. Att en försvarsadvokat ska ju föra fram det som är till klientens fördel, och det förväntas ju åklagaren också. Åklagaren är ju också medveten om de delarna när man inleder en rättegång.
Men det har ju blivit mycket nu, du vet, att säga. Man tycker att ibland så är det ju så att vissa vill såklart visa sig lite mer tuffa än andra och beter sig lite mer illa, att det blir en dålig stämning och man nästan förstärker klientens beteende med nonchalans och respektlöshet. Men det är inte alltid så lätt att vara ombud i den rollen ju, för att man, om klienten inte lyssnar, man försöker. Man har förklarat innan att det är ju det som går hem i ödmjukhet och liksom lyssna på domarna.
Säger 100 gånger, du måste vara likeable. Ja. Alltså det är mitt, det bästa. Det du vinner mest framgång med, det är att domstolen gillar dig. Alltså det är så himla lätt, men alltså det är människor som dömer dig. Det är klart att de prövar ju bevisningen, men är du likeable så vinner man väldigt mycket på det.
Men vissa blir nervösa och så har de då, är de flera misstänkta, man sitter med många.
Men precis, som polarna där som man ska försöka vara cool gentemot.
Och så börjar de skratta och så börjar de, så fick man sig förklara.
Ta inte av sig kepsen.
Ja, man bara snälla. Men vi ska ju företräda dem, så vi kan ju inte bara lägga av. Alltså liksom verkligen säga till dem ordentligt. Det blir, för de ska fortfarande ha vårt förtroende. Vi ska ha deras förtroende, menar jag, inte tvärtom. Och det är inte en sån lätt roll. Och då gäller det en stark ordförande. För det är det som diskuteras mycket, just ordförandens roll. Hur mycket att de kanske ska processleda lite mer. Alltså ta ändå mer makten än vad de gör i rättssalen. Alltså styra upp när man märker. Men vissa blir ju också väldigt starstruck om de tycker att vissa advokater är stora. Och sen kan de behandla advokater väldigt olika. Och det tycker jag inte heller är så bra. När man märker att de gillar några väldigt mycket. Om jag sitter som målsmedträd och märker att de tycker vissa är väldigt duktiga. Och så vet jag vet, gör sig till ungefär vilka de tycker är bra och inte. Men behandlar de som de tycker är jobbiga eller mindre bra ganska elakt. Och framförallt, de har förordnat dem och sökt till att de blir advokater. Känner jag så här, men det kan inte bete. Alltså, det är inte vuxenmobbing vi håller på med. Bara för man känner sig själv att man är duktigare jurist än dem. Det gillar jag inte.
Nej, men och det är också viktigt att man som advokat, att man inte på något sätt tänker på hur domstolen kommer att betrakta mig. Utan alltså, det är klart att det viktigaste är att man är skicklig och man för fram klientens position. Men man får aldrig hamna i den konstiga situationen att man liksom gör det här för domstolen, eller att man inte säger en viktig omständighet som man kanske tycker är Ja, men man känner kanske att domstolen kommer tycka att man är dum i huvudet om man framställer det. Men då måste man alltid hela tiden utgå från vad klienten vill, om det också är rimligt att föra fram den här. Alltså det diskuterar man ju. Men det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och det kände jag då när jag bytte, att kommer jag vara så pass orädd och tuff att jag helt kommer distansera mig från att det här är ju domare som jag känner. Och på samma sätt som du måste också känna att man måste vara man måste vara väldigt orädd och ha integritet.
Det tar ju såklart tid. Jag var bara väldigt nyligen så markerade jag både mot domaren och mot åklagaren, fast jag var målsbeträdare i samma rättegång. Det är ju speciellt, och det hade jag nog inte gjort första året, kan jag säga. Nu har det gått några år så jag bytte bana. Men det är inte så, men det är min klient jag ska stå upp för. Ofta missar man det som målsbeträdare faktiskt. Så att, till exempel, man låter dem ska bara få svara på allt möjligt, fast faktiskt bara har inte det ställts egentligen, oavsett om du är åklagaren eller en försvarare. Jag går ju oftare in i en försvarsadvokat.
Men ja, men då var det du gjorde med åklagaren då, att det här har redan svarat på då.
Ja, och det var lite för mycket. Ja, den varan kan jag säga. Så det var så, eller min klient mådde inte, hon ville inte, hon bara, men gud, hon sa det flera gånger, men jag har ju svarat på de här sakerna.
Men det är helt rätt, för du är också målsägandebiträde, du ska tillvarata hennes rätt.
Precis, och då det var ju inget konstigt så. Men jag vet att flera reagerade ändå på det, bara, gud, du har ju verkligen stått upp idag. Jag bara, fast ju mer längre man jobbar, desto bättre blir man på de sakerna, och att inte tänka. Men jag hör ju liksom både försvarsadvokater och målsägandebiträden och åklagare som säger, ja, men jag vill inte liksom komma i clinch nu med domaren, för jag vill ändå få det som vi vill. Alltså att man passa sitt beteende på grund av att man ska ändå vara för domaren.
Och... Ja, men det är det jag menar, den här farliga.
Ja, det är fel. Jag hör lite för mycket, tycker jag.
Ja, men å andra sidan, domaren är ofta så pass smart och ser ju, alltså förstår ju försvarsadvokatens roll. Alltså det hoppas man ju i alla fall, att någonstans där, det handlar ju om ens professionalism. Alltså.
Mm. Men det var det vi pratade mycket om med det här bemötandet, för det är väldigt viktiga frågor att diskutera, för man glömmer, och något jag märker om, något som ofta också var med i den här gangsterreklamartikeln, alltså debattartikeln om den åklagaren som tog upp våra kostnadsräkningar. Det har ju blivit något som raljeras väldigt mycket av, både bland domare och åklagare, och att det ska vara så att man liksom pratar på det sättet om det, vårt arbete, vad vi typ betalt för. Det tycker jag är väldigt illa också. För det,
kan du säga vad hon skrev där då?
Ja, men det var ju ungefär som att man debiterar för mycket, var det väl, och att man
tar för mycket
ja, att vi tar för mycket betalt, eller rättare sagt att vi tjänar ungefär för mycket pengar på, alltså hur kan det vara så att man har för mycket mål, och att hur mycket kan vi jobba?
Det kan man ju säga också, att förlåt, nu avbröt jag dig, men att det är ju också väldigt märkligt, för att om vi yrkar då mer än 100 000 kronor för ett enskilt mål, då måste åklagaren titta på den här vår kostnadsräkning, alltså domstolen skickar den för yttrande eller eventuellt yttrande till åklagaren, som då ska göra en bedömning av om det här är rimligt ersättningsanspråk eller inte. Och det här blir också, då kan man ju också bli, då skriver åklagaren ibland om åklagaren tycker att man begär för mycket. Och det här har ju blivit mer och mer vanligt.
Ja, men det jag menar, alltså de har åsikt, och vi sitter med åsikt om vad våran lön, eller det är inte så våran löner som vi liksom, det är inte bara att vi får direkt pengar i fickan på något sätt. Men det är ungefär som att vi skulle säga, nej men gud, vilken dåligt skriven dom, du ska få 5 000 mindre i lön. Nej, men alltså, men jag tror inte heller de fattar vad det skapar för syn på oss, som att vi bara gör det lite för pengarna. Och så är det ju inte, och
då skulle man inte jobba i den här branschen.
Nej, exakt. Men
ska man jobba med affärsjuridik?
Precis, men de tycker inte att vi ska säga att de bara vill tjäna pengar. Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt att prata om. Att, för det är vår allas arbetsmiljö. Och vi jobbar med det på vår byrå mycket. Att vi inte får snacka skit för mycket om
andra.
Mm. Och det gäller andra advokatkollegor. För jag ser ju alla som kollegor, alltså domare och åklagare också. Och sådär. Så man inte, sen såklart att det händer saker och man bara, åh gud, idag så händer det här. Men inte det generella bara skitsnacket, för man påverkas av det. Mm. Och det är det, tror man också, man ska prata mer om på domstolar och åklagare. För du och jag vet ju hur det snackas om kostnadsräkningarna.
Ja.
Men många som inte, advokater som aldrig jobbat i domstol och åklagare, har ingen aning om det. Alltså de ser ju det som kommer efter en förhandling, men de vet inte hur man snackar om det dagligen, skulle jag säga. Faktiskt.
Och det blir ju då också att man som advokat, och kanske man liksom prutar sig själv. Alltså man känner så här att man kommer kanske bli prutad, eller det kallas det prutad, alltså att när de ger dem, det är ju staten då som betalar ut vår ersättning. Och då så kan man då kan skära i kostnadsräkningen. Den skriver då att skälig ersättning är bara det här då, så får man lägre ersättning. Och det har ju blivit lite så att nästan advokaterna, man prutar sig själv redan innan man ger in en. Ja, det här kommer, annars kommer det kanske inte gå igenom, bara för att man inte vill bli prutad i domen då.
Fast man kanske har haft jättemycket jobb med klienter och anhöriga, allt möjligt.
Verkligen.
Ja, och det är också ett problem, så att det är därför tror man också har det här, men det är viktigt att lyfta, för att vi jobbar under olika förutsättningar, men trots allt brinner vi för samma sak, så det är väl det att vi inte ska se på andra för olika sätt. Och det var ju flera stycken där som bara, just det, var intressant, du har ju bytt. Och för jag var ju så här väldigt öppen med att jag är mycket mer ödmjuk idag. Jag har helt förstått, alltså nu jag kunde ju inte advokatetiken innan. Det handlar om att vi har okunskap om varandras roller. Men advokater har ju massa okunskap om åklagare. Jag får ju lära ofta, både många kompisar och även min egen man, och så förklarar bara nej, men så nej, nej, nej. Och jag undervisar på en kurs för advokater om vad man kan lära åklagare, och den handlar ju främst om att advokatverket ska våga ha mer kontakt med åklagare framför under förundersökningen. Ja, att man inte ska vara rädd att vara åklagare drivs av att man vill göra rätt, inte att man vill sätta dit och såna här saker. Och att det är så viktigt, och som du säger, jag tog upp dig som exempel också, att bara kontakta Nina, just för du säger också ofta att jag önskar att jag visste det här när jag var domare. Alltså om försvarsadvokatrollen. För vi ska ju dela med oss att det blir bättre. Vi vill ju ha ett bättre liksom, klimat i våra rättssalar, även gentemot varandra.
Ja, och jag hoppas ju att fler och fler kommer byta. Så att man byter roller under. Och nu är en annan åklagare som har blivit advokat. Som vi har satt i ett mål med honom. Och han var ju så också engagerad och tyckte att det var så otroligt roligt att se det från den andra sidan. Mm. Och han har jobbat med grov brottslighet under nästan 10 års tid. Och nu väljer att byta sida. Jag tycker att
Nej, men det ger väldigt mycket, så att jag hoppas man öppnar upp också lite mer för att det ska bli. Men då krävs det just att man får en bättre syn på varandra och mer kunskap av varandra. För det där skitsnacket stävjar ju, för det blir så mycket vi och dem tänk. Och det är det vi jobbar emot även i vårt arbetsliv. Alltså annars med våra klienter, så ska vi ju inte hålla på så då. Och så tuppa upp oss mot varandra.
Nej.
Men var inte rädda för att jobba med olika saker.
Det är precis. Och jag tänkte, vi söker ju faktiskt en biträdande jurist och en advokat. Nu är det okej att säga det i podden, men ni är ju en del jurister och kanske yngre jurister som jobbar. Och just nu söker vi då en biträdande jurist och även en yngre advokat. Om ni är intresserade, så kontakta mig.
Passa på om ni vill jobba med brottmål. Sök till Johan Reiners byrå.
Och tack för att ni lyssnar, och recensera oss gärna på podcaster eller iTunes. Skriv gärna någon kommentar. Vi har fått flera jättefina kommentarer. Vi blir väldigt glada och peppade att fortsätta med det här.
Det är så kul. Verkligen.
Och kom gärna med förslag på vad ni vill att vi ska prata om, så gör vi det såklart.
Ja, bra då.
Ja, verkligen. Hej, hej,
hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.